5 oktober 1995. Sverige och världsterrorn.
Flera olika terroristorganisationer har fått fäste i Sverige. Det säger Säkerhetspolisens chef till Rapport. Terroristerna misstänks i första hand planera terroraktioner i andra länder. Men det har också förekommit allvarliga hot mot Sverige, säger Säpo-chefen.
Sverige används som bas för förberedelse för terrorverksamhet i andra länder. Personer bosatta i Sverige är kontaktmän vid planering av mordattentat. Det här säger Säpo-chefen idag, som hävdar att även terrordåd mot Sverige och svenskarna har planerats.
Det finns representanter här för en del av de terroristorganisationer som vi känner till ute i världen. De är aktiva i Sverige. Huvuddelen av den planering som de bedriver i Sverige avser aktioner som ska äga rum utomlands. Men under det allra senaste året så har vi också sett något exempel på att det har avsett planering för verksamhet i Sverige.
Alltså det skulle ha begåtts någon terrorhandling mot svenskar i Sverige?
Ja, det skulle ha begåtts en terrorhandling i Sverige, men målet har då i huvudsak varit utländska intressen.
Kan du säga vad det är för typ av handlingar?
Nej, jag vill inte gå närmare in på det faktiskt.
Den 39-åriga Algerien som sitter i förvar hos Säkerhetspolisen sedan 5 veckor tillbaka med stöd av terroristlagen har planerat terrordåd i Sverige och i Frankrike enligt Säkerhetspolisen.
Jag nöjer mig med att konstatera att det finns goda skäl för att han sitter i förvar.
Finns det flera som i Sverige som kan vara inblandade i det här?
Det finns ett antal personer här i Sverige som är involverade i verksamhet som bedrivs av utländska terroristorganisationer här.
Varför grips inte de?
Därför att vi har ju ändå ett rättssäkerhetskrav här i landet som innebär att för att säkerhetspolisen ska kunna ingripa så måste vi ha väldigt handfasta bevis.
Säpo har det senaste halvåret gjort flera ingripanden. Statsminister Ingvar Carlsson har utsatts för utpressning på mångmiljonbelopp av en rysk medborgare som greps i våras. Ryssen hade hotat med att spränga ett kärnkraftverk i Litauen. Enligt Säkerhetspolisen bedriver man från ryskt håll en omfattande underrättelseverksamhet i Sverige.
Det är så att Ryssland har ganska betydande underrättelseresurser i vårt land. Huvuddelen av dem ägnas säkert åt helt öppen inhämtning. Men det är oroande att man trots påpekanden från svensk sida ännu inte har minskat de underrättelseresurser man har här.
Den 6 oktober 1995. Socialdemokraternas problem med att hitta en ny partiledare och statsminister är inga problem alls, tycker i alla fall vice partiordföranden Mona Sahlin.
Delar av fackföreningsrörelsen borde ta bladet från munnen och säga rent ut vad de tycker i partiledarfrågan. Ja, det säger idag den enda kandidaten till den socialdemokratiska partiledarposten. Alltså Mona Sahlin. Hon tycker det varit slitsamt med de senaste veckornas debatt.
Antingen har jag ett stöd och då blir jag partiordförande. Har jag inte tillräckligt stöd då kommer det komma fram fler kandidater. Och där diskuterar man i lugn och ro utan de här övertonerna som det ofta beskrivs om nu ute i partiet.
Men när Göran Johansson då får till exempel ett stort stöd just hos fackföreningsfolk, ser du det som ett misstroende mot den nuvarande partiledningen, eller hur ser du på den saken?
Ja, det finns en grupp inom fackföreningarna som först sa Jan Nygren vore en jättebra partiledare, och så hoppade han av, och då sa de att ja, men Margareta Winberg vore en jättebra partiledare, och så sa hon nej, och så sa de nu Göran Johansson vore en jättebra partiledare, och så sa han nej. Det är bättre att de då står upp och säger att de vill inte ha Mona och för fram då en kandidat som de tycker vore bättre. För det är ju snarare det en ganska liten grupp inom LO-distrikten framförallt egentligen säger. Att de vill inte ha mig. Och då får de vara med som andra partimedlemmar nu ute i arbetarkommunerna. Och säga sitt, driva sina kandidater. Och det vet vi om några veckor hur det stödet ser ut för mig eller för andra. Jag tycker det är renhåra av dem att inte hoppa på varenda ledig kandidat som dyker upp i medierna när de kanske egentligen vill säga att de inte tycker jag är bra.
Nej, huka inte längre i buskarna utan kom fram och säg som det är Mona Sahlins budskap till de LO-distrikt som ständigt lanserar nya kandidatämnen som ska utmana Sahlin på partiledarposten. Men det är inte, som Mona Sahlin säger, bara en liten grupp inom fackföreningsrörelsen som desperat söker efter fler kandidater. Det gör också EU-kritikerna till exempel inom partiet. Margareta Winberg var snarare deras kandidat. Men den senaste tidens kritik från det egna partiet har slitit hårt på Mona Sahlin. Och det är hela 5 månader kvar till den partikongress som eventuellt utser henne till partiets nästa ledare. Och därmed också statsminister. Fortsätter ifrågasättandena inom partiet fram till dess är det frågan om Mona Sahlin orkar tiden ut.
Reporter Kristina Gustafsson.
Den 6 oktober 1995.
Alldeles nyss kom besked att det har hänt saker och ting med de gamla mutanklagelserna mot NATOs generalsekreterare Willy Claes.
Ja, enligt den belgiska radion har Belgiens högsta domstol meddelat parlamentet idag att NATOs generalsekreterare Willy Claes kommer att åtalas som delaktig i mutskandalen kring den italienska helikoptertillverkaren Augusta som det belgiska socialistpartiet har varit inblandat i. Beskedet slog ner som en bomb här i Belgien. De flesta hade nog trott att det hade blåst över för Claes del. Men åtalet innebär att man på nytt kommer att ifrågasätta hans ställning som NATOs högste chef. Speciellt olägligt kommer beskedet för Claes eftersom NATOs försvarsminister för närvarande är samlade i USA tillsammans med NATO-ledningen. Och kommer nu Claes åtalas så innebär det med all sannolikhet att han måste avgå. Och i så fall skördar Augusta-affären ännu ett offer. Flera socialistiska ministrar har redan avgått efter mutanklagelserna. Den före detta partikassören har erkänt att han tagit emot pengar från den italienska helikoptertillverkaren som strax efter fick en stor order från den belgiska staten. Detta var 1988. Claes, som var ekonomiminister i den regering som tecknade kontraktet, förnekade först all kännedom om pengarna. Men sedan medgav han att han känt till pengarna, men att han sagt till partikassören att inte ta emot dem. Anders J. Eriksson, Bryssel.
Den 6 oktober 1995. Diverse uppgifter och kommentarer om Bosnienkriget. Före detta Jugoslavien.
De stridande sidorna då, i första hand de bosniska, bosnisk-serbiska rebellerna och den bosniska regeringen, de har krigat av sig, krigat färdigt. De är mogna för att ingå en form av överenskommelse som gör att de inte fortsätter att kriga. Det innebär inte att det blir en fredlig tid, utan det kommer bli förfärligt infekterad stämning mellan dem. Jag håller precis på att packa kappsäcken för att än en gång ge mig ner åt Sarajevo och Bosnien. Och jag väntar mig att se saker som jag inte har sett tidigare, nämligen att Sarajevo har el och gas och vatten, att folk inte behöver gå ut med sina plastdunkar för att köa vid vattenpumparna.
Men efter det här beskedet som kom igår så har det kommit nya rapporter både i natt och idag på dagen om att man strider mer än på länge kanske. Varför krigar parterna så mycket inför vapenvilan?
Det gäller att ha kontroll över viktiga kvadratmetrar. Det gäller i alla fall att det som ska bli ett land, Bosnien, ska bestå av 2 enheter, den serbiska och den andra sidan som då blir i huvudsak muslimsk. Och det gäller att uppnå en balans. Varje kvadratmeter är värdefull. Dessutom tror jag att det är så här att de framgångsrika förbanden, först de muslimska förbanden som gick stormade upp genom nordvästra Bosnien, nu de serbiska sidan som har samlat sig bra, att de tycker att de har mera att kriga om.
Du säger att det blir någon sorts fred, och om man då frågar sig vem vann det här kriget?
Ja, det har ju skett en kolossal förändring de senaste veckorna. Ur det här kriget går ingen lycklig. Ur det här kriget har ställt till en förödelse som är svår för svenska ögon att fatta, och den förödelsen fortsätter. av det forna Jugoslaviens länder kommer de här länderna, Serbien, Bosnien och Kroatien, inte att gå in i 90-talets slut som lyckliga länder accepterade av omgivningen. Det finns ingen vinnare, men man kan säga att de senaste veckornas hårda krigföring som kom som en följd av NATO-planens 3500 uppdrag in över serbiska militära anläggningar och de 17 Tomahawk-missilerna, den förändrade kriget avsevärt från att de tidigare så segerrika bosnien-serbiska utbrytarna med sin politik av etnisk gränsning, de har fått ge med sig alldeles avsevärt.
Den här vapenvilan som man nu har kommit fram till, är det den amerikanska förhandlaren Richard Holbrooks förtjänst, eller har Carl Bildt någon del i resultatet också? Kanske?
Ja, där kommer vi väl inte få veta riktigt hur stor Carl Bildts roll har varit. Min gissning efter att ha rest med Bildt en del nere i det forna Jugoslavien är ju att Bildt på sitt sätt bidrog att lägga grunden för Holbrooks mycket hårdföra fredsinitiativ. Holbrooks metod har varit att nästan klubba de tre parterna i huvudet och säga hur han vill ha det, och så med en frenesi fara från huvudstad till huvudstad till huvudstad och aldrig acceptera nej som ett svar. Om det här på tisdag morgon leder till en acceptabel vapenvila, det kommer förvisso att falla skott och granater efter det också. Om det också leder fram till att parterna möts vid förhandlingsbord under civiliserade former och det läggs grunden till fredsfördrag, då är det till väldigt stor del Holbrooks förtjänst, hans engagemang, hans professionalitet och framförallt hans hårdförhet.
Tack Staffan Heimersson, Sveriges Radios korrespondent i Wien och i Bosnienkriget.
USA fortsätter att driva på för att snabbt få en fred i Bosnien. Igår meddelade ju president Clinton att man nu nått fram till en överenskommelse om vapenvila från tisdag i nästa vecka. Och idag höll president Clinton ett stort utrikespolitiskt tal om att sända en större amerikansk truppstyrka till Bosnien för att övervaka en framtida fred.
The United States will not be sending our forces into combat in Bosnia. We will not send them into a peace that cannot be maintained, but we must use our power to secure that peace.
Vi kommer inte att skicka våra trupper för att strida i Bosnien, men vi måste använda vår styrka för att säkra freden, sa president Clinton. Han fortsatte med att säga att konsultationerna med kongressen redan har börjat och att han tror att kongressens ledamöter förstår att det här tillfället inte får förspillas. Presidenten vill skicka mellan 20 och 25 000 amerikanska soldater för att övervaka ett fredsavtal i Bosnien. De ska stå under NATO-befäl och slippa allt som har med FN att göra. Det är en oundviklig del av USAs ledarroll i NATO och i världen, sa Clinton. Amerikanerna i allmänhet och deras företrädare i kongressen har blivit mycket negativa till att sätta in amerikanska trupper där USA inte har några akuta säkerhetsintressen. Vändpunkten var när döda amerikanska soldater släpades i dammet i Mogadishu för 2 år sedan. Alla beslut i alla frågor i Washington har numera en presidentkandidatsdimension. Så inga vanliga beslutsunderlag är tillräckliga och ingen vet just nu hur senator Bob Dole och andra republikanska ledare ställer sig. Men president Clinton sa i sitt tal att om USA inte ställer upp så kommer både Bosniens och NATOs framtid att skadas. Staffan Ekendahl i Washington.
Och från Bosnien kom idag rapporter om att de stridande med bara några dagar kvar till vapenvilan nu gör allt tydligen för att säkra så mycket mark som möjligt.
Kroatiska trupper har idag under gåtfulla omständigheter korsat gränsen in i Bosnien och rör sig nu i riktning mot den regeringshållna muslimska staden Bihać. FN säger: vi uppskattar styrkan till 400 soldater. Från kroatisk sida har ingen förklaring lämnats till den mystiska trupprörelsen. Den bosniska regeringssidan och kroater har de senaste månaderna krigat gemensamt och framgångsrikt för att driva tillbaka serbiska styrkor. Och muslimer och kroater ska i Bosnien leva i en form av resonemangsäktenskap, en federation dem emellan. Bihać är lugnt. Det är gåtfullheten, ovissheten som för FN och internationella observatörer inger oron. Spekulationerna kring Kroatiens trupprörelser kan gå i två riktningar. Antingen kärvar det i relationerna mellan kroater och muslimer, eller också är styrkorna på väg att vid fronten gå en sista omgång med serberna innan vapenvilan kommer tisdag morgon. Staffan Heimersson, Wien.
Och vi har också talat med EU-medlaren Carl Bildt idag. Han uttrycker oro över de här rapporterna om kroatiska trupprörelser i Bihać.
Allting som nu kan störa den nedkylning av de militära operationerna som förbereds för eldupphör, som förbereds för de politiska förhandlingarna, är självfallet negativt och oroande.
Det var en oroad men försiktig Carl Bildt om den senaste utvecklingen i Bosnien. Nu närmast ska han ta kontakt med FN-personalen i Bosnien för att informera sig om hur allvarligt läget är. Själv har han suttit under större delen av dagen i ett möte i Rom med den internationella kontaktgruppen som idag utökats med representanter från Spanien, Italien, Kanada och Japan. Där har man diskuterat de senaste fredsansträngningarna och framtida frågor som återuppbyggnadet av det före detta Jugoslavien. Enligt diplomatiska källor i Rom uttrycktes också en viss irritation idag från den europeiska sidan att fredsprocessen har blivit allt för mycket amerikaniserad och styrd av den amerikanska inrikespolitiska debatten. Under den senaste tiden har den amerikanske presidenten Bill Clinton varit den som presenterat senaste nytt i fredsprocessen, något som inte alltid varit lyckat. Igår berättade Clinton att nästa förhandlingsrunda kommer att äga rum den 25 oktober i Washington. En totalt felaktig uppgift visade det sig. Mötet ska äga rum den 31 oktober och platsen är ännu inte fastställd. Idag fick medlarna i Jugoslavienkonflikten offra mycket tid för att rätta till misstaget.
Ladislav Savić.
Den 8 oktober 1995. Han gjorde det igen.
God kväll. Succé, ett stycke svensk musikalhistoria. Ja, i recensenterna öser idag beröm över Kristina från Duvemåla, Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikal som hade premiär i Malmö igår kväll.
Redan månen log välvilligt över världspremiären på Malmö musikteater. Annars började allt sammans i ett glatt kaos när tillresta ABBA-fans ville komma nära premiärpublikens hetaste namn, Agneta Fältskog. Och 4 timmar senare slutade allt också i kaos när alla vi från media ville komma nära Björn Ulvaeus och Benny Andersson. Men däremellan skrevs ett stycke svensk musikteaterhistoria. Vi tv-folk släpptes in när slutapplåderna började. Och sen ville de aldrig ta slut. Jag tror att det varade i 10 minuter.
Suveränt, ja. Det var väldigt känslosamt alltihop.
Du ser inte mycket ut som du hade gråtit, tycker
jag. Ja, men det har jag.
Och frågan är, no?
Ja, mycket bra. Mycket entusiastisk. Ser det fantastiskt.
Ja, det var som en svensk nationalepos, tycker jag. Det var helheten som gjorde det.
Det som väckte väldigt många tankar att Sverige för 100 år sedan var människor gav sig iväg till ett annat land och kom vilsna dit. Och den situation vi har idag, det är många tankar som den här väckte för mig utöver att det var en fantastisk upplevelse.
Om du tänker de som står här varje kväll och levererar detta, de kan nog överleva en knackig recension, men de kan nog inte leva med att publiken inte är med på noterna. Så det är på ett sätt så är det otroligt mycket viktigare att de som kommer hit tar det till sig.
Absolut, det håller jag med om. Men
det vore underbart om alla tyckte om det.
Vad tror ni att recensenterna skriver imorgon?
Jag bävar lite grann därför att, som jag sa tidigare.
3 stenkast från teatern på Gamla Väster i Malmö är en av recensenterna redan igång med sitt arbete.
Jag började med rubriken för en gångs skull. För jag tänkte det, jag var så säker när jag kom hem. Så jag skrev det att en svensk klassiker är född. Kanske en svensk musikalklassiker är född. Men det känns på något sätt som att det här är både något nytt och något väldigt viktigt, och det var ju väldigt bra.
Och kvällstidningskollegorna är eniga. Morgontidningarnas dom kommer först imorgon. Malmö till i vår, sen Göteborg, sen Malmö igen, Stockholm kanske, och rent av världen.
Den 8 oktober 95 ska svensk trupp i Bosnien stå under NATO-befäl.
Också här hemma pågår debatten om svensk trupp ska lyda under NATO-befäl. Frågan ska diskuteras vid partiöverläggningar i nästa vecka, och en som redan nu är tveksam är försvarsminister Thage G. Peterson.
Det är USA som begärt att NATO övertar ansvaret från FN att övervaka det fredsavtal som förhoppningsvis sluts i en nära framtid. Mot den bakgrunden måste regeringen ta ställning till om svenska soldater ska delta i en fredsbevarande operation ledd av försvarsalliansen NATO. Moderatledaren Carl Bildt ser inga hinder för svenskt deltagande. Han anser också att svenskar ska kunna delta i strid. Så här sa han i Aktuellt igår.
Man får ta till militära åtgärder för att se till att de bestämmelser som finns i fredsavtalet respekteras. Och tar man till de militära åtgärderna så ska man ta till dem robust och kraftfullt.
I motsats till Carl Bildt anser försvarsminister Thage G. Peterson att det är uteslutet att svenska soldater är med i strid. Svenskarnas uppgifter ska vara humanitära, till exempel att skydda civilbefolkningen. Men om det då kräver militärt våld...
Skulle alltså så omfattande strider komma som frågan gör gällande, då har alltså fredsavtalet misslyckats. Och i sådana stund så riskerar ju då FN eller NATO på FNs uppdrag att bli en stridande part i det Bosnien och forna Jugoslavien. Och det är ett sådant sammanhang som inte jag vill ha de svenska soldaterna.
Försvarsministern är överhuvudtaget skeptisk till att svenskar ska lyda under NATOs befäl. Skulle vår trovärdigheten i vår alliansfrihet vara i fara om vi stod under NATOs befäl?
Ja, det är en aspekt på det hela som jag har som argument för min inställning.
Om regeringen trots allt beslutar att vi ska delta i NATO-operationer, är det på vissa villkor?
Då menar jag att då måste vi se till att vi får svenska befäl och officerare på så många ledande positioner som möjligt.
Tror du att det är en känslig fråga för svenska folket?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Det finns väl kanske en och annan som lider av gammal NATO-fobi, va? Men det tror jag inte att någon som sysslar med seriös analys av det bosniska problemet eller av europeisk säkerhetspolitik har drabbats av.
Oktober 1995, Japan.
Japan skakas än en gång av en intrikat mutskandal, och idag har landets justitieminister tvingats avgå.
Grunden för den snabbt framtvingade avgången är ett stycke politik av gammalt gott japanskt märke. En hemlig uppgörelse med oppositionen bakom ryggen på sin egen regering. Ett löfte om att motarbeta sin regerings lagförslag i utbyte mot att inga frågor skulle ställas om mutor han fått. Justitieministern Tomohara Tasawa hade fått ett, som det kallas, lån på drygt 15 miljoner av en av landets största buddhistorganisationer. Den råkar också stödja den största oppositionsgrupperingen i parlamentet. Det här lånet hade justitieministern underlåtit att, som reglerna numera kräver, redovisa. Och efter ett förhandsbesked från oppositionen om att han kunde vänta en obehaglig fråga i parlamentet, erbjöd han oppositionen att motarbeta sitt eget lagförslag om oppositionen lät bli att ställa just den frågan. Lagförslaget, som han erbjuds sig att motarbeta, är föranlett av det som nästan mer än allt annat detta dramatiska år i Japan upprört allmänheten. Domedagssekten Aum Shinrikyos gasattack i Tokyos tunnelbana då 12 dödades och fler än 5000 skadades. Den nya lagen är tänkt att tvinga religiösa grupper, av vilka det finns hundratusentals i Japan, att redovisa hur mycket pengar de har och varifrån de fått dem, för en händelse att någon annan skulle komma på idén att bygga upp jättelika gasförråd eller experimentera med atombomber eller något annat domedagsliknande. Men här tangerar en annan känslig nerv i Japan, religionsfriheten, och den nya lagen blir, justitieministerns manövrerande förutan, ett av årets mest delikata ärenden för parlamentet. De religiösa grupperna är ofta politiskt inflytelserika och vill av skatteskäl ogärna redovisa sina tillgångar. Det som justitieministern nu tvingas avgå för är precis den sortens korrumperade politik som de japanska väljarna visat att de fått mer än nog av. Men justitieministerns avgång demonstrerar än en gång att gamla beteendemönster i japansk politik inte dör så lätt, även om de numera också kräver sina offer. Bengt Terner, Hong Kong.
Den 10 oktober 1995, Mexiko.
Den kraftiga jordbävningen i Mexiko igår rapporteras ha krävt minst 30 dödsoffer. Ett hundratal människor skadades och många byggnader raserades.
Den 10 oktober 1995, åter till Bosnien.
Den vapenvila som skulle ha trätt i kraft i Bosnien vid midnatt försenades alltså. Bosniens regering hävdar att villkoren för vapenvilan ännu inte är uppfyllda. Det gäller till exempel leveranserna av elström och gas till Sarajevo.
Det var varken ett klimax eller ett västgötaklimax när midnattsslaget klingat och din natt inte blev vapenvila i Bosnien. Det var bara ännu ett kapitel, ett kort kapitel, från i torsdags eftermiddag då president Clinton dramatiskt tillkännagav att den amerikanske skytteldiplomaten Holbrooke åstadkommit en vapenvila. Tills, under raka affärsmässiga former, Bosniens regering igår kväll, det speciella minister för relationer med FN, Moratovic, sa villkoren för vapenvila, att Sarajevos hushåll har elektricitet, gas och vatten, de villkoren är inte uppfyllda. Alltså ingen vapenvila. Detta betyder inte att planen för vapenvila i Bosnien helt är kapsejsas. Snarare uppskjuten. När Sarajevos 380 000 invånare kan tända sina taklampor och köksspisen har en låga och vattnet rinner i badrumskranen, då träder sannolikt vapenvilan i kraft. Bosniens statsledning är inte helt missnöjd med att vapenvilan skjuts upp, till även utan formell vapenvila förefaller krigshandlingarna i Sarajevo-området har upphört. Jag har upplevt den stillsammaste kvällen och natten någonsin under mina otaliga resor till den här stan. Ja, det är som om kanonerna tystnat. Och bosnierna har samtidigt haft en propagandavinst när deras motståndare, bosnienserberna, i omvärldens ögon gjort bort sig genom att beskjuta flyktingläger vid Tuzla. En norsk FN-soldat dödades igår. Muslimer har dödats och skadats. Många av dem barn. Sidabetalda byggnader har ramponerats. FN och NATO svarade på detta med att kalla in stridsplan, vilka med laserstyrda missiler och raketer slog ut en serbisk kommandocentrum i bergen sydost om Tuzla. Även om det var en händelse som gick i regeringssidans riktning, klagade den. Det var, hette det i Sarajevos regeringskretsar, inte ett tillräckligt stort NATO-anfall. På fronten i nordväst, kring städerna Markonichgrad, Kluj och Bosanska Krupa, pågår kriget fortfarande i full skala. Det är ovisst vilken sida som för ögonblicket har framgångar, men stora förluster i sårade kan anas. Många vägar är avstängda för civiltrafik och upplåts bara åt ambulanser. Staffan Heimersson, Sarajevo.
Den 10 oktober 1995, Italien.
Nordvästra Italien skakades idag av ett relativt kraftigt jordskalv som uppmättes till 4,7 på Richterskalan. Ingen människa uppges ha skadats, men skalvet orsakade oro bland befolkningen och vållade en del materiella skador, särskilt i området kring hamnstaden La Spezia. Det lutande tornet i Pisa skälvde märkbart när skalvet inträffade strax före klockan 8, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
Den 11 oktober 1995. Sverige och kärnkraften.
Socialdemokraterna i Energikommissionen är ense om att år 2010 som slutår för kärnkraften inte är möjlig. Istället diskuteras andra alternativ med flera partier.
Enligt uppgifter till Ekot har Socialdemokraterna i Energikommissionen nu övergett tanken att det skulle vara möjligt att avveckla all kärnkraft till år 2010. Detta trots att kommissionen ännu inte fått in allt underlag för sitt slutliga betänkande. Betänkandet kommer i december, men sedan en tid förekommer olika socialdemokratiska sonderingar med flera av de borgerliga partierna, men framförallt med Centern. En socialdemokratisk idé som prövas just nu är att avveckla i två faser. Den första skulle innebära att 5 eller 6 reaktorer stängs av till år 2010 och de resterande får fortsätta, obestämt hur länge. Det nämns olika slutår, 2015 eller 2020 till exempel. Vilka kärnkraftverk som i så fall skulle stängas av först skulle regeringen avgöra. Den första fasen, den att stänga av 5 eller 6 reaktorer till år 2010, är en intressant tanke, säger en ledande centerpartist till Ekot. Men Centerns utgångsbud är förstås att slutåret 2010 ska gälla för alla reaktorer. Socialdemokraterna i Energikommissionen tvekar nu också om de ska lägga ett regelrätt förslag till hur kärnkraften ska avvecklas. Kanske nöjer de sig med att presentera några olika alternativ för partiledningarna att ta ställning till. För till sist är detta en partiledarfråga.
Reporter Inger Arenander.
Den 12 oktober 1995. Regeringsskvaller.
Och till statsministerkandidaten Mona Sahlins hantering av regeringens betalkort. Nu kommer det nya uppgifter om hur Mona Sahlin under flera månader privat använde det här kortet. Maria Eksedler.
Under perioden november förra året till april i år använde Mona Sahlin flera gånger regeringens betalkort, ett Eurocard. Hon har bland annat hyrt bil för åtminstone över 10 000 kronor och hon har tagit ut tusentals kronor i kontanter. Bara under november tog hon ut 8 000. Hon har köpt kläder och gjort andra småinköp. Själv framhåller Mona Sahlin att hon nu har betalat tillbaka pengarna. Men vid ett tillfälle har justitiedepartementet tvingats dra 4 000 från hennes lön eftersom hon trots upprepade påminnelser ej betalat. En annan delskuld på cirka 10 000 kronor betalades in förra veckan. Alltså först efter att frågan om hennes betalkortsanvändande blivit känt genom flera artiklar i tidningen Expressen. Så här säger Mona Sahlin idag.
Mellan december och april så har vi på 5 olika fakturer så har jag klart och tydligt skrivit ut för hand att räkningen var privat. Och sen har jag betalat det med egna pengar. Och nu har jag också betalt ränta eftersom jag har varit sen med betalningen. Så sen april, alltså för ett halvår sedan, så har det icke hänt och det kommer inte hända några fler gånger.
Men varför använder du regeringens betalkort?
Ja, därför att jag tyckte det var bekvämt och för att jag dessutom inte hade en avsikt annat än att betala detta med egna pengar. Jag har gjort fel, men jag har inte försnillat eller snott en enda krona ifrån staten.
Det uppges också att Kronofogdemyndigheten har varit ute efter dig vid något tillfälle. Vad har du för kommentar till det?
Jag har kommit efter med räkningarna 2 gånger i mitt liv. Vad har det med saken att göra? Jag har betalat alla mina räkningar. Jag är inte skyldig något sånt idag. Vill man ha en perfekt människa som aldrig någonsin har betalat en räkning för sent, ja då ska man inte fråga mig. Så det får andra bedöma om de tycker det är så allvarligt eller inte.
Vad tror du att den här historien får för konsekvenser, eller får den överhuvudtaget några konsekvenser för den process som du är inne i just nu?
Ja, det får ju andra avgöra om de tycker det ska få konsekvenser eller inte.
Vad tycker du själv?
Ja, eftersom inte jag har gjort något brottsligt, eftersom jag inte har försnillat en krona, så tycker jag förstås att jag hade ju aldrig ställt upp som kandidat om jag hade trott eller tyckt att det här var något så oerhört avgörande eller alltså moraliskt antastbart att man inte borde förekomma i diskussionen om partiledare.
Ingen av dem som Ekot talat med under förmiddagen tror att Mona Sahlins hantering av kontokorten kan stoppa henne som partiledare för Socialdemokraterna. Däremot har bilden av Mona Sahlin skadats. Hon framstår som den slarver hon enligt många är. En vice statsminister borde se till att hon inte slarvar med kontokorten, säger exempelvis Peter Öhman, partiombudsman i Örebro, ett av de socialdemokratiska partidistrikt som förordat Sahlin som ny partiledare. Kvinnoförbundets ordförande Inger Segelström tycker att det är konstigt att Sahlin utsätter sig för risken att få kritik. SSUs ordförande Niklas Nordström talar även han om slarv och om vikten av att Sahlin i fortsättningen håller isär privata och offentliga utgifter. Inom statsrådsberedningen finns också en irritation över att Mona Sahlin satt Ingvar Carlsson i klistret eftersom han i söndags sa att allt var betalt och utagerat. Och nu visade det sig att så var det inte. Men enligt Ekots källor var det en oberörd Mona Sahlin som kom till jobbet i statsrådsberedningen i morse. Hon bläddrade bara kolugnt i den tidiga upplagan av Expressen. Nu är strategin att Sahlin ska försvara sig. Alla medier som vill kommer idag att få en pratstund med henne. Och där kommer hon att erkänna att hon har gjort fel. Hon kommer att säga att hon har gjort rätt för sig och att det här inte ska upprepas. Hon har också begärt att bli förmånsbeskattad. Men kontokorten kommer ändå säkert att kasta en skugga över Sahlin för lång tid framåt. Hon kommer att ställas inför samma fråga som Folkpartiets Maria Leissner fick när det uppdagades att hon struntat i att lämna in deklarationen. Då frågade bland annat Socialdemokraterna Leissner: om du inte kan hålla reda på din egen ekonomi, hur ska du då kunna hålla reda på Sveriges?
Anders Jonsson, och det var Maria Eksedler som tidigare intervjuade vice statsminister Mona Sahlin, som dock inte är ensam på sin politiska nivå om transaktioner av det här slaget. Kommer du att ha barn varje dag under den här konflikten? Det kan väl, det är väl möjligt att pappan får ta ledigt också, om han kan komma ifrån sitt jobb. Men annars är det du som får ställa upp. Annars är det nog jag som får ställa upp. Vad tycker du om det?
Rapport från forna Jugoslavien, 12 oktober 1995.
Granatdueller och stridigheter rapporteras från många delar av landet nu ett halvt dygn efter det att vapenvilan trädde i kraft vid midnatt. Men i Sarajevo är det förhållandevis lugnt, rapporterar vår Staffan Heimersson.
Det är inte vapenvilan som är huvudnyheten i Sarajevos dagstidningar idag. Den aktade Oslo-Bodenje trumpetar på 5 spalter. Sanski måste befriat. Ordet vapenvila förekommer överhuvudtaget inte. Dess konkurrenttidning säger i svarta stilar: seger i Sanski måste efter vapenvilan. Och FN är illusionslöst om att kanonerna ska tystna. Det är soldater som legat på varsin sida en flytande linje. 100 mil av konfrontationslinje. Bara 200 meter från varandra, sa FNs militäre talesman överste Chris Vernon för en stund sedan, när vapenvilan formellt hade varit i effekt i 12 timmar. De har i månader och år krigat på liv och död. Det är inte att vänta att de bara reser sig ur skyttegraven, lyfter på hatten och säger: tack för mig, nu drar jag mig tillbaka. Sånt händer inte i krig. Order om vapenvilan har sannolikt nått fram till de flesta. Men FN erkänner att de inte har en enda observatör på den heta fronten i nordväst. Där Sanski Most alltså ska ha erövrats av regeringssidan. FN betvivlar emellertid. Vi tror att strider fortfarande pågår in i stan. Där Tredor är belägrat, där Banja Luka hotas. Vi har av de stridande parterna fått beskedet, de vill inte se er här. Och uppgivet och med avsmak, sa överste Vernon. Vapenvilan hänger på parterna själva. FN är inte en big daddy. Den bosniska presidenten Izetbegovic förbereder sin befolkning på fortsatt krig. Den etniska rensningen som pågår äventyrar vapenvilan, sa han. Och med oförtäckt hot kommenterade Radio Sarajevo. Vi kan ta Prijedor och Banja Luka. Staffan Hemmersson, Sarajevo.
Kriget på Balkan tycks ha fått världssamfundet att rangordna flyktingarna längs ett slags politisk skala, både vad gäller uppmärksamheten och behandlingen av offren för det här kriget. Ett exempel på det är de 22 000 muslimska flyktingarna från Bosnien som kämpade mot den egna regeringen och nu lever i en fruktansvärd misär sedan de flydde till Kroatien.
När de bosniska regeringsstyrkorna intog Bihać-enklaven i nordvästra Bosnien i början av augusti i år så ledde det till en massflykt av de muslimer som bekämpade Sarajevo-regeringen och som allierade sig med serberna i Bosnien. Soldaterna i den muslimska rebellarmén flydde hals över huvudet tillsammans med sina familjer, barn, kvinnor, åldringar, över till Kroatien. Den här nyheten rapporterades det om i början av augusti. Sedan dess har det varit helt tyst om den här gruppen. 22 000 personer som i 2 månader levt i skräck längs en 7 kilometer lång landsväg i Kroatien, omgärdad av taggtråd och bevakade av fientliga kroatiska soldater, berättar Måns Nyberg, talesman vid FNs flyktingkommissariat UNHCR i Zagreb.
Ja, alltså fruktansvärt är väl det rätta ordet, därför att de här människorna, 22 000 personer, bor då i ett flyktingläger som sträcker sig längs en väg, och de har inga egentliga hus eller tält, utan de bor i skjul som de har byggt själva.
Problemet är att höstregnet och kylan börjat förvärra den redan tidigare mycket svåra situationen. Att återvända till Bosnien vågar de inte. Där betraktas de som större fiender än serberna, eftersom de har vänt sig mot sina egna. Och kroaterna hotar med att slänga ut dem tillbaka till Bosnien. UNHCR och andra hjälporganisationer försöker bistå flyktingarna med mat, kläder och vintertält. Alla räknar med att de ska stanna kvar längs landsvägen under den kalla vintern. För faktum är att inte något utomstående land verkar bry sig om vad som ska hända med dem. Inte Sverige eller de andra EU-länderna. Inte USA, definitivt inte de muslimska länderna. Ja, ingen huvudstad verkar vilja ta upp den här frågan officiellt.
Ja, det enda som bryr sig om dem är väl då de internationella hjälporganisationerna som UNHCR, Internationella Röda Korset och med Läkare utan gränser.
Det internationella politiska samfundet talar ju inte ens om de här flyktingarna. Vad beror det på?
Det beror väl på att ingen egentligen vill veta av dem. Det är ju rebeller, vilket ju innebär att den bosniska regeringen är avvokt inställd till dem, och egentligen är ingen annan heller intresserad av dem, eftersom de har varit allierade med de bosniska serberna.
Den 13 oktober 1995, vice statsminister Mona Sahlins affär granskas.
På afton. Nu blir det riksåklagaren som får pröva vice statsminister Mona Sahlins kontokortsaffärer. I nästa vecka ger RÅ beskedet om en förundersökning ska inledas.
Snaran dras nu allt hårdare åt kring vice statsminister Mona Sahlin. Tidningen Expressens tidigare avslöjanden om att Sahlin de senaste åren utnyttjat statsrådsberedningens betalkort för eget bruk visade sig inte vara allt. Idag kom nya avslöjanden att hon redan i början av 90-talet använt betalkortet för privata semesterresor, klädköp och hyrbilar. Och idag träffades överåklagare Sven-Erik Alhem och riksåklagaren Claes Bergenstrand för att ta ställning till Mona Sahlins vidare öden. Och riksåklagaren beslöt då att ta upp Sahlins betalkortsaffärer till granskning.
Han ska undersöka om det finns anledning för honom att befatta sig med ärendet och om det i sådant fall finns anledning att anta att brott har begåtts. Det finns alltså för närvarande inte något beslut fattat om att inleda förundersökning.
Om åklagarna är något försiktiga idag så skräder man inte orden på regeringskansliets förvaltningskontor. Mona Sahlin har agerat fullkomligt omdömeslöst, säger en tjänsteman. Så här uttryckte hon sig i två intervjuer 1983.
Jo, jag tycker det här som Janne var inne på lite innan, att man med rätta kan vara stolt också över att vi har den här rörelsemoralen lite, för att det visar ändå att vi är lite mer än bara ett parti.
Men jag är rädd för att bli en sån där som folk tycker bara ljuger och inte kan svara rakt på frågor och så.
Jag är ingen perfekt människa. Jag har, vilket alla nu vet, ett antal gånger betalat räkningar för sent. Och då får de som ska välja partiledare bedöma. Kan man ha en sån partiledare eller inte?
Dagens besked att riksåklagaren nu kommer att granska ärendet med Mona Sahlins betalkort har gjort att hela frågan fått en ny och mycket mer dramatisk utveckling. Och det naturliga skulle kunna vara att Mona Sahlin, så länge den här granskningen pågår, väljer att åtminstone tillfälligt dra sig tillbaka som kandidat till partiledarposten. Samtidigt kan man säga att statsminister Ingvar Carlsson i morse tog på sig en ganska stor politisk risk när han så oförbehållsamt stöttade Mona Sahlin.
Jag kan svara att jag fullt politiskt förtroende för Mona Sahlin.
Ingen ledande socialdemokrat har hittills krävt att Mona Sahlin ska dra tillbaka sin partiledarkandidatur. Men tvivlet på att hon lämpar sig som landets nästa statsminister växer.
Man måste kunna ställa särskilda krav på ett statsråd att uppträda ansvarsfullt. Och nu avvaktar vi en eventuellt rättslig prövning i olika instanser och kommer att ompröva vårt stöd om det finns anledning till det.
Hon har ju betalat tillbaka pengarna, så man kan ju inte säga att hon har försnillat några pengar.